God morgon allesammans och vi tackar för allt det som vi har hört i form av sång, musik. Tackar för givandet, tackar för vittnesbörden och vi kan ju ta lite mera vittnesbörd sen efteråt när vi fikar och sådär, men jag hade också väldigt, väldigt fin tid i Västerås. Och det är väldigt speciellt när Kristi kropp liksom är tillsammans på det här sättet. Man åker någonstans, man gör någonting på det här sättet. Och jag vet inte, det var mycket, mycket speciell tid. Herre, vi ber att du välsignar de här tankarna som vi ska dela idag. Herre, vi ber att de skulle vara till välsignelse. Vi ber att de skulle vara uppbyggande. Vi ber att de skulle nå våra hjärtan. De skulle nå den inre människan, den nya skapelsen. Herre, vi ber att vi skulle ta emot det på ett sådant sätt att vi konkret vet att du har gjort någonting med oss. Det är någon aspekt av dig, av ditt liv, av din karaktär och natur som vi har lärt oss, som vi kan ta med oss, som vi kan tillämpa, som vi kan leva av i veckan som kommer och framöver. Herre, välsigna ditt ord. Låt din ande leda oss i varje mening. Och vi ber att ditt ord skulle bli levande gjort på ett fantastiskt sätt i ditt namn. Amen. Jag tänkte på det för er som var med förra veckan när pastor Brian Coelho var här. Och det är så inspirerande att se en person, jag tror han var här i 4 dagar och vi hade någonting varje kväll. Och någon dag hemma hos Sad så var vi även på förmiddagen. Så jag tror vi hade 5 tillfällen att höra honom. Och det är helt fantastiskt liksom att se hur någon har den typen av vertikal med Gud. Det är för mig helt otroligt. Och jag säger verkligen med betoning att det finns inte många människor som har den typen av förståelse av Guds ord som han har. Jag lovar er. Och jag har varit med, kan jag säga nu när jag fyllt 50. Nej, men jag liksom, det är verkligen så. Det är helt otroligt. Och det finns mycket kyrkor, det finns många kristna. Men att sitta och höra på hans budskap 2 timmar, man kan höra en knappnål falla. Liksom, vad är det för någonting? Det är en personlig relation med Gud. Och jag tänker just liksom den här. Är en halv meter mellan ögonen och Bibeln. Liksom att vi tog en promenad i Kiljava. Och Kerstin var med. Och morgonpromenad liksom. Och sen sa hon, vad är det med pastor Brian idag? Jag sa, ja, vadå då? Han är så tyst. Är det något? Är det någonting? Nej, sa jag, det är bara ett nytt budskap som föds i hans hjärta. Han går alltid sådär på morgonen. Man liksom vet inte vad han är. Liksom. Han bara såhär, stålblicken. Men sen när han öppnar sin mun. Som han gjorde ett antal gånger där. Då vet man att då är det Guds ord som kommer ut. Så det är härligt. Han ringde och berättade att han var tillbaks. Och han hälsar alla så mycket. Och han tackade för tiden med oss. Och allt som han fick tillsammans med oss. Jag tänkte på i samband med det. Att. Vi vill ju, hoppas jag, tror jag, vara använda av Gud, eller hur? Är det inte det vi tänker ibland så här liksom att jag skulle vilja vara använd av Gud och så tänker vi hur och när och på vilket sätt och så vidare. Och pastor Schaller hade ett pastorsmöte, eller det var inte han som hade det, men han var med så att säga, alla pastorerna där i Finland, och det var ryska pastorer och så pastor Peter och jag. Och han talade just om det här att det handlar inte om att vara perfekt, det handlar om att vara användbar. Det handlar inte om liksom att nå en viss nivå och sen kan jag, utan liksom, vi når aldrig mänskligt sett den nivån som vi kanske själva då, i synnerhet då om vi kommer från det perfektionistiska Norden, liksom hur vi tänker så här att vi kan inte göra någonting förrän vi har kommit dit och dit. Men att det vara användbar, det kan jag vara liksom samma dag som jag lär känna Jesus Kristus som min personliga frälsare. Svaret på hur vi kan vara användbara, det är naturligtvis någonting som vårt kött inte tycker om. Därför att svaret är att vi måste dö till oss själva. Och jag vet inte, det finns enormt mycket litteratur där ute som jag delvis har läst, men givetvis inte allt. Och det är intressant att se hur väldigt mycket kristen litteratur handlar egentligen om 10 steg till att bli en bättre pappa eller mamma. 10 steg till att hantera sin ekonomi. Eller det handlar om hur man ska göra någonting. Och liksom, det handlar inte om vad Bibeln egentligen säger, att vi ska dö till oss själva. Och det vill vi inte. Det är någonting som vi står emot. Men jag upplever att väldigt mycket av den kristen litteratur som vi kommer i kontakt med, och de predikningar och så vidare, talar inte om korset, utan talar om att om vi tror på Gud och blir kristna, då kommer Gud bara att ösa välsignelser över oss. Och vi är de vi är, och Gud ger oss bara mer av samma sak.
Halleluja.
Nej, det var faktiskt inte rätt. Vad Gud säger, det är att han vill byta ut allt det här. Han vill att vi dör till oss själva, det gamla livet. Och han vill att han får fylla oss med det nya livet, med honom själv. Och det är någonting som vi i köttet står emot liksom. Och det är också en anledning till att vår församling inte har kanske 10 000 medlemmar. Därför att det här är inte någonting som människor vill höra. Men om vi har ett jättefint budskap liksom, åh, kom bara liksom, inga problem, allting kommer att bli en dans på rosor. Men Gud har inte lovat att det kristna livet ska vara en dans på rosor. Men vad Gud har lovat, det är att det är värt det. Därför att vad vi får i slutet är fantastiskt. Okej, vi blir väl välsignade också i den här tiden. Vår största fiende är egentligen, enligt skriften, oss själva. Och det låter som en fruktansvärd paradox. Men ärligt talat, vad är vi som människor? Vi är bara obotligt själviska. Och vi vill ha vår väg. Vi vill att saker ska vara på ett visst sätt. Och när Gud sätter lite käppar i hjulen då och då, då är vi minsann inte glada. Och det här argumentet, det hör vi hela tiden. Men jag vill att vi läser från andra Korinthierbrevets 4:e kapitel på den 7:e versen. Andra Korinthierbrevets 4:7. Och vi ska tala om att vara förkrossade för Guds rike. Att vara förkrossade för Guds rike. Andra Korinthierbrevet 4:e kapitlet och den 7:e versen. Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Och vi kan stanna upp lite grann inför den här och titta på ordet för skatt. Det är i grekiskan här ett ord som är thesaurus, som betyder en deposition. Och jag vet inte om ni vet vad en deposition är, men när man lämnar in någonting liksom och sen hämtar man upp det. Så med andra ord, Gud har gett oss en deposition, alltså han har gett oss sig själv, så att vad som bor i oss, i våra mänskliga kroppar, i vårt liv här på jorden, det är han själv, hans karaktär, hans natur, hans väsen, allting. Och det kallar, skriver man här, det är en skatt, men det är egentligen en deposition. Så vi är förvaltare av Gud själv och hans liv. Och så står den väldiga kraften. Och väldiga här, hoper bolei, i grekiskan som är, betyder någonting som är överlägset, och det kommer från ett ord när jag kastar till exempel ett spjut eller någonting längre än alla andra. Med andra ord, olympiaden står för dörren. Någon är bäst, någon springer fortast, någon kastar längst, någon lyfter mest, någon gör någonting mest och bäst. Den vinner. Att det är samma här, att liksom det som Gud gör, det är överlägset allt annat. Det finns ingen annan religion, det finns ingen annan filosofi, det finns ingen andra mänskliga påfund som kan mäta sig överhuvudtaget med den skatt som Gud har deponerat, säger man så, i oss. Och sen står det här, kraften, dynamis i grekiskan. Och det betyder en övernaturlig kraft, så att det finns en kraft i oss, evangeliets kraft. Och jag tänker på det ibland, att liksom när vi delar någonting, vi tänker liksom, vad har jag att säga i det här sammanhanget? Och vi krymper och vi krymper, blir vi mindre och mindre. Och vi tycker liksom, jag kan inte öppna min mun på min arbetsplats. Jag kan inte öppna min mun i skolan. Jag kan inte öppna min mun någonstans. Jag bara krymper och blir mindre och mindre. Därför att jag tror att det är jag själv som har någonting att säga. Men Gud säger, det är inte det. Det spelar ingen roll hur intelligent du är. Det spelar inte någon roll hur mycket utbildning du har. Det spelar ingen roll hur begåvad du är mänskligt sett. Om du inte är bruten, om du inte är förkrossad, om inte min deposition, om inte mitt liv är synligt i dig, ja, då kan du göra vad det står i Galaterbrevets 6:e kapitel och den 12:e versen. Det står så underbart i engelskan, att making a fair show in the flesh. Alltså att uppföra sig hyfsat i köttet. Blir det ungefär på svenska. Uppföra sig hyfsat i köttet. Att vi har förmågan att spela lite teater. Men Gud säger att ni kan inte förlita er på er egen kraft. Utan det är den här depositionen som ni har inom er. Den här skatten. Det här överlägsna budskapet. Som finns bara hos pånyttfödda kristna. Som har Guds ande boende i sig. Och jag tänker på hur det första som vi vill säga idag här. Är att Gud kan inte använda oss då vi inte är brutna och förkrossade. Punkt slut. Gud kan inte använda oss om vi inte är brutna och förkrossade. Punkt slut. Det betyder inte att jag säger, om jag inte är bruten och förkrossad så Gud kan inte använda mig. Nu ger jag upp. Det är inte det betyder. Därför att i någon liten mån så har vi blivit förkrossade. Hur, om ni går tillbaks till när ni tog emot Herren Jesus Kristus som frälsare, så på något sätt så har ju Gud gjort sitt verk, eller hur? Och på de områden han gör, ju mer han gör sitt verk, ju mer av honom kommer ut och kommer fram. Så vi behöver inte vara över medvetna om det här, liksom är jag egentligen bruten och så vidare. Vi behöver inte tänka på det i den. Gud klarar av det på egen hand. Vi vill ju gärna vara det här korset i andras liv. Liksom, Gud, jag kan hjälpa till här att se till så att den där personen blir ödmjuk. Liksom. Så har vi lite idéer om hur det ska gå till. Men Gud säger, låt dem vara. Jag har en plan för dem. Men jag har också en plan för dig. Åh, nej, men det var inte lika roligt. Men Gud har en plan för att förkrossa oss. Och jag tänkte på, vi hade bönemöte i fredagskväll. Vi hade själavinning, evangelisation hela dagen igår. Och jag tänkte på det här liksom, hur många uttrycker en längtan om någonting nytt, någonting mer. Och jag hörde det i Finland. Jag hörde det från pastor Matti som jag träffade bara kort i veckan. Han kommer förresten hit i september och har en konstutställning. Från det ena till det andra fick jag in en liten pålysning här. Men han sa också liksom att vi längtar efter någonting nytt. Och inte nytt i bemärkelsen som att vi skulle ändra det vi har. Men han säger liksom att vi behöver någonting nytt. Och det är sant, det är alltid sant det uttalandet. Men liksom det, vi lever i en så speciell tid. Och jag vill inte gå in på det nu i detalj. Men det som händer i världen, så det har du sagt förut, jag vet. Men allt det som händer nu intensifieras. Det är helt otroligt. Liksom, om vi har en liten aning om vad Bibeln säger om den sista tiden. Och vi tar en liten titt på nyheterna. Så säger vi bara wow. Det är helt fantastiskt. Vad som händer. Allting är på väg i en viss riktning. Och vi behöver någonting nytt. Vi behöver någonting nytt varje dag. Som individer. Liksom vi tror att vi vet hur vi ska leva det här kristna livet. Du, jag har varit med i den här församlingen så länge. Och du, jag har varit kristen så många år. Jag vet. Men det spelar ingen roll. Israel fick sitt manna från himmelen varje dag. Och det står att om de försökte spara det till morgondagen, så genast så växte det några slags maskar i det och det ruttnade på en enda gång. Vi kan inte leva på det förflutna. Vi kan inte leva på vår historia. Utan vi behöver alltid ett nytt, fräscht tilltal från Gud varje dag. Och det som är så underbart är att det är tillgängligt. Det är ingen som hindrar oss från att ha den här vertikalen med Gud egentligen. Annat än oss själva. För vi vill inte. Vi prioriterar allt annat. Men Gud säger att det här är ett måste. Och ni vet hur vi är. En del mer än andra. När vi är idealistiska. Vi vet hur saker och ting ska vara. Och om vi inte vet det, så är vi kanske inte lika idealistiska, men de flesta av oss är det. Och vi vill att saker och ting ska vara på ett visst sätt. Och om de inte är det, då flyger vi i taket, då blir vi upprörda. Och egentligen så är det här ett tecken på att vi inte är riktigt brutna. Därför att om vi är brutna, då bryr vi oss egentligen inte så mycket om de här sakerna. Men tyvärr är det så. Och vi har också i Sverige, i västvärlden, en generation nu som har växt upp. Som har, bara man skriker högre så får man vad man vill. Och man kan inte ta motgångar. Ni märkte den en gång. Svenskar är väldigt trevliga, men hjälp, motgångar. Jag har varit i vissa kulturer. De förlorar allt. Och liksom, jaha, okej. Okay. Livet går vidare. Här är det så, liksom minsta lilla grej. Det gick emot mig. Min idealvärld föll. Och Gud säger att det är precis det som är meningen. Jag plockar ner alla de här sakerna som ni har byggt upp, era idealistiska tankar. Därför att hans tankar är så mycket högre än våra. Så mycket högre än himlen är över jorden. Står det i Jesaja 55, 8 och 9. Så vår idealism är inte någonting som Gud värnar om. Det är någonting som Gud säger, jag kommer att ta itu med den. Och jag talar av egen erfarenhet i första hand. Men jag tänkte på hur det står i Hebreerbrevets femte kapitel och den elfte versen. På konferensen i Finland så talade pastorn från Moskva, pastor Teplov, om det här. Och det var så underbart att höra hur han talade om, det står om Jesus, att i de här första kapitlerna så beskrivs han av Gud att han är bättre, högre, överlägsen. Alla de här profeterna som var i Gamla testamentet. Ja, han är högre och överlägsen änglarna. Han är högre och större och överlägsnare än någonting skapat. Han är Gud själv. Och sen säger han så här i kapitel 5 och vers 11. Att om honom finns det mycket att säga. Och är inte det helt fantastiskt att hur mycket finns det inte att säga? Folk är sådär,
liksom, vad gör ni på konferenser egentligen? Liksom folk brukar till sig, stackars människa, du har varit på en kyrklig konferens, liksom, vad har ni gjort? Liksom, ja, vi har haft jätteroligt. Va? Är det sant? Ja, helt fantastiskt. Vad har ni gjort då? Badat, solat, ätit god mat? Ja, det också. Men vi har pratat om honom därför att det finns så mycket att säga om honom. Han är vårt ursprung. Han är universums skapare. Han är allt. Hur kan jag ha ett liv utan honom? Och jag vet att jag har berättat det här för er ibland. Men när jag var så där i, precis innan jag blev tonåring och yngre tonåren. Och människor skulle alltid tala om för mig vad som var viktigt i livet. Det var föräldrarna, det var lärarna, det var alla andra människor. Du, det här är viktigt. Och jag sa, vadå far och flyg? Vad menar du viktigt? Jag är intresserad av att lära känna den levande guden. Sen kan du bara komma och tala om att det är viktigt att studera och viktigt att få en bra utbildning och få ett bra jobb och att borsta tänderna och allt vad det var som man skulle göra. De grejerna kanske är lite lägre ner i åldrarna. Men liksom, vad är det som är viktigt? Om det är han som är överlägsen profeterna och änglarna och allt skapat. Han har vi mycket att säga om. Han är, som pastor Teplov sa, som en diamant som vi håller upp mot ljuset. Och vi tittar och vi liksom förundras hela tiden. Det finns hur många nyanser som helst. Det är viktigt. Och vi lyfter upp honom, vi talar om honom. Och när vi gör det så gör Gud någonting i våra liv. Och det är inget strävande. Det var som vi sa igår att när vi kom, vi var så uppbyggda. Vi hade suttit på Max i solskenet och ätit en lunch. Och jag menar, jag vet inte, 2 timmar tror jag vi satt där minst. Liksom, och först så kommenterade jag bara bilar och motorcyklar som gick förbi. Tills pastor Peter sa helt plötsligt att är det okej om vi skulle prata om ett budskap som vi hörde i Kiljava? Och då tänkte jag, liksom okej då. Vi tar väl 5 minuter av sånt också. Och helt plötsligt så bara, Guds ande kom in liksom bara helt fantastiskt. Och vi bara pratade och pratade och pratade. Och det, liksom, det var bara helt fantastiskt. Och när vi åkte in och evangeliserade, vi var uppbyggda. Vi var uppbyggda, det var Kristi kropp. Och det var så avspänt. Ni vet liksom, man ibland man liksom, tror nu liksom, och man är så arg liksom. Det var ingenting, man bara så där lugnt och fint presenterar. Och jag vet att det är inte alltid så. Men det är möjligt. Och om honom finns det mycket att säga. Och jag tänkte på vad det står i Psaltaren 51. Och den 19:e versen. För er som läser engelska bibeln så är det den 17:e versen. Psaltaren 51 så. Och vers 19. Där har vi det. Offer som Gud vill ha är en förkrossad ande. Ett förkrossat och bedrövat hjärta föraktar du inte Gud. Och det är intressant, de här förkrossad, shabar i hebreiskan, som betyder brustet och krossat, eller bedrövat, daka, som betyder ett kollapsat hjärta. Liksom att kollapsat, det är någon som har gett upp. Och det är det vi har så svårt att göra liksom. Vi hela tiden strider med Gud och Gud. Vi har vårt ideal, vi vet hur saker ska vara. Och Gud, du borde förstå att jag vet bättre. Varför gör du det inte lätt för dig Gud och anpassar dig till min lilla egna livsfilosofi? Så blir ju allting bra. Gud, jag har svaren på världsvälten. Jag har svaret för världsfred. Det förstår du väl? Och Gud säger, när ska de fatta? När ska poletten falla ner? Jag tänker på lärjungarna, de var med honom 3 år, dag och natt. Vandrade de med honom, hörde honom. Och ändå, även mot slutet av den här tiden, så fällde de kommentarer som man bara liksom, hallå, hallå, har ni inte fattat någonting? Och liksom, det är vårt liv också. Vi har vandrat 10 år med Gud, 20 år med Gud, 30 år med Gud. Och helt plötsligt så bara, tänker vi, är man tillbaks på ruta ett liksom. Har man inte lärt sig någonting? Men så är det. Liksom, det är den här fräschheten vi behöver. Den här dagliga tiden med honom. Och låta Gud göra sitt verk i oss. Så att vi blir brutna och förkrossade. Och Gud är trofast i den här brytningsprocessen. Och jag vill läsa från klagovisorna. De ligger direkt efter profeten Jeremia. I den hebreiska bibeln så är faktiskt klagovisorna en del av Jeremia. Och i den, det är det tredje kapitlet. Och Gud är trofast i den här, jag kallar det, brytningsprocessen. Och i vers 27 fram, nej, 31 kan vi börja i. Räcker faktiskt. Ty Herren förkastar inte för evigt. Om han än bedrövar, förbarmar han sig efter sin stora nåd. Ty det är inte av hjärtat han plågar eller bedrövar människors barn. Är inte det ett härligt löfte? Att prövningen varar inte för evigt. Och det finns ett syfte med prövningen. Och det är inte hans hjärta att lägga en tung börda eller någonting svårt på våra liv. Men sammanhanget som det är skrivet i, det är Israels eviga avgudadyrkan. Gud hade sagt till dem att ni kan inte böja era knän inför statyer när ni har lärt känna den levande guden. Därför att bakom de här statyerna så är det en demonisk verklighet. Och vi har våra avgudar. Och de gick tillbaks till de här avgudarna hela tiden. Det var lite sådana där profeter som uppstod här och där och varnade. Eller inte bara här och där, faktiskt väldigt mycket. Men de lyssnade inte. Och till slut sa Gud, okej, i 70 år så kommer jag att föra er till ett främmande land. Ni kommer att vara fångna. Men det är inte slutet. Anledningen till att jag lägger denna plåga på er är inte för att göra livet surt för er, utan för att jag ska få er en uppmärksamhet så att jag kan tala till er, så att jag kan betjäna er, så att jag kan göra någonting stort i era liv. Och det fanns ett löfte att när de här 70 åren hade gått, då skulle han föra dem tillbaks. Och det gjorde han också. Och jag blev så uppmuntrad av det här. Och jag hörde en berättelse om hur John Wesley, en känd engelsk predikant på 1700-talet, som vissa historiker, sekulära historiker, säger och erkänner och säger att det var John Wesleys tjänst i England som gjorde att inte Storbritannien gick igenom samma revolution som Frankrike gjorde. Alltså men det var inte att man gav Gud äran, men han sa att han hade någonting som förändrade människors hjärtan så att Storbritannien inte gick Frankrikes väg. Och det är ganska intressant att se att någon erkänner det. Det var en enorm väckelse genom den här mannen. Han reste också i det som är USA idag, Kanada. Och det var kolonier på den tiden. Han predikade och var ett mäktigt budskap. Och hans fru tyckte vid något tillfälle att det där var inte så bra. Så hon blev lite avundsjuk på honom. Så hon sa till barnflickan att kan inte du ljuga om att han har liksom gjort några närmanden här, eller att du har blivit med barn och så vidare. Jo visst, inga problem. Så att han blev anklagad för detta. Och många trodde på det. Tidningarna skrev om det. Liksom en massiv attack liksom, mot honom. Och han visste att det inte var sant. Han sa inte ett ord. Inte ett ord. Och efter ungefär ett år så kliver den här barnflickan fram och säger att nej, det var en lögn. Någon tvingade mig eller lockade mig att göra det. Och han blev återupprättad. Men under den här tiden så blev han konstant falskt anklagad. Och jag tänker på det liksom, att vi får inte bli förvånade om samma sak händer oss. Falska anklagelser. Och ibland kanske det även är sant, någonting som vi har gjort, men vi har gjort upp det med Gud, vi har gjort upp det med människor. Vi är förlåtna, vi är på väg framåt med Gud. Och människor vill inte släppa det, därför att vi vill ju inte förlåta. Den farliga nåden liksom. Vi får inte ge människor nåd liksom. Då kan de bli oregeliga liksom. Det får vi inte göra. Men det är precis det som Gud gör. Så han är trofast i brytningsprocessen. Han var trofast i Israels liv när de blev förda in i fångenskap. Det var inte slutdestinationen. Det var bara en del av processen för att få dem dit de skulle. Och det är intressant att se att efter det här så ser vi aldrig någon avgudadyrkan i Israel. När vi läser om Jesus evangelierna, vi ser aldrig att han har ett problem med att några gick och tillbad några statyer. Gud rensade ut deras avgudadyrkan genom det här. Och Gud var trofast i John Wesleys liv när han blev falskt anklagad. Gud är trofast i våra liv när han tillåter någonting i sammanhanget för att få till det här brutna och förkrossade hjärtat som han inte föraktar. Som han vet är nödvändigt för att vi ska kunna tjäna honom. Och det tredje och sista som vi ska tala om, det är att Gud kommer att använda oss då vi är brutna och förkrossade. Det är ingen tvekan om det, att Gud kommer att göra det. Och det finns otaliga exempel i kyrkohistorien och säkert i våra egna liv som när ni har sett hur människor har fått gå igenom prövningar och det har lett till någonting underbart. Och jag tänker på en kvinna som många av er har talat om och kanske läst hennes memoarer, där hon skrev, Amy Carmichael, en irländsk ung tjej som åkte till Indien som missionär och tjänade Gud i många år, och sen var hon i en olycka som gjorde att hon blev sängliggande resten av sitt liv. Och folk som besökte henne, de sa att Guds närvaro var så stark i hennes rum att det var som att vara inför Guds tron. Varför? Jo, hon var så bruten, hon var så förkrossad. Och hon frågade Gud en gång. Hon sa, varför sker detta? Gud, jag gav mitt liv till dig. Jag åkte till ett främmande land. Jag har tjänat dig. Och på den tiden så fanns det inga flygplan och så vidare. Så det var inte så lätt att ta sig hem. Utan åkte man någonstans så var man där. Ofta under en lång tid. Och sjukdomar och annat som man kunde råka ut för. Men hon var där och sa, jag har gjort det här. Och varför? Nu har jag blivit sängliggande. Och Gud svarade henne och sa att du är redan bruten och förkrossad. Men nu gör jag det för andra skull. Och då förstod hon det. Och då fick hon nåd för det. Och Amy Carmichaels böcker har sålts i hundratusentals exemplar över hela världen och varit en enorm inspiration för kristna, för missionärer, för människor som har gått igenom svårigheter och prövningar. Så var det värt det? Vi vet att hon vet det nu på den sidan. Visste hon det när hon fortfarande var på den här sidan i livet? Ja, jag tror det. Därför att när Gud sa det till henne, jag gör detta för andra, då fick hon nåd för det. En annan man, eller en annan man, en man, hon var inte en man, som heter Ralph Montana, som pastor Stevens kände, en pastor som blev blind. Och jag kommer ihåg hur han berättade om honom, hur han fick diagnosen om att han snart skulle bli blind och hur han varje dag tittade på sin familj, hur han varje dag gick och tittade på solnedgången, hur han varje dag liksom njöt av de här intrycken som han tidigare hade tagit för givet, men han visste att han skulle bli blind och han blev också blind, men han hade en enorm tjänst för blinda bland annat, men också i största allmänhet. Och han hade, pastor Stevens frågade honom en gång, varför tror du att Gud tillät det här? Och han sa ärligt, Han sa, jag var begåvad, men jag var inte förkrossad. Gud gjorde det av den anledningen. Det är ganska starka ord faktiskt. Men det var han som sa det, inte jag. Jag bara citerade. Det var Amy Carmichael som sa det, inte jag. Att Gud gör det här. Och för oss liksom i det naturliga, vi sitter och säger, ah, liksom, för dumheter liksom. Gud vill ju bara klappa oss på ryggen och säga, du gör ett bra jobb liksom. Här har du lite mer godis. Och sen blir vi sjuka. Och sen händer det saker i våra liv. Så blir det svårigheter. Företaget gör konkurs. Jag menar, allt vad det kan vara. Och vi säger liksom, hur kan en god Gud göra så? Vi känner honom inte. Han är inte intresserad av vår idealism. Han är inte intresserad av våra kötsliga ambitioner. Han är intresserad av att depositionen, skatten, hans eget liv som han har låtit bo i våra hjärtan. Han är intresserad av att det ska skina för omvärlden. Så att han blir förhärligad. Inte vårt kött, inte våra talanger, inte våra gåvor. Och vet ni, det var de här tankarna som gjorde att människor sa, lärjungarna som vandrade med Jesus, inte de 12 nu utan de andra i Johannes 6. De sa liksom, det här är ett hårt tal. Frälsningen är fri, okej, härligt, jag tror jag blir frälst. Men lärjungaskapet kostar. Det kostar hela vårt liv. Det kostar i bemärkelsen att vi förlorar allt vi har mänskligt naturligt sett. För att få del av uppståndelselivet. Och det var det Paulus sa. Det är allt jag vill. Det är att lära känna honom. Genom en död och en uppståndelse. Så som hans. Märk väl att döden kom före uppståndelsen. Och det vet vi är sant. Rent fysiskt. Vi dör en dag. Vi uppstår. Men också i tillämpningen att. Om vi ska kunna se någonting i det här livet, uppskatta det och se det med Guds ögon, då är det först en process där vi dör. Och det här är inga nyheter, eller hur? Är det någon här som kan säga, jag vet inte vad han talar om. Är det någon här som inte har någon gång gått igenom en prövning? Vad det handlar om, familj, äktenskap, ekonomi, sjukdomar. Jag menar, det här är vardagsmat för oss. Men i världen så vet man ingenting. Jag pratade med en man igår. Liksom han sa, jag kan inte förstå om det finns någon där uppe. Liksom, varför tillåter han det här och så vidare. Den här anklagelsen. Och han var jättefin. Vi hade ett fantastiskt fint samtal. Så det är inte det. Men det är det här som alla hör. Liksom, att, ja, men borde inte Gud bara välsigna, välsigna, välsigna? Jo, han vill välsigna, välsigna, välsigna. I evigheten och också nu. Men han vill att vi är brutna och förkrossade. För det är då han kan använda oss. Och han kommer att vara trofast i den processen. Och när den är klar. Och den är aldrig klar i den bemärkelsen. Att aha, nu är jag så ödmjuk och förkrossad. Så att nu behöver inte Gud göra någonting mer. Den pågår så länge vi lever. Men när. I det mått vi är brutna och förkrossade. I det mått så kommer Gud också. Att använda oss underbart. Och hans budskap är mycket större och bättre och överlägset än någonting annat som den här världen har att erbjuda. Och i Johannes 7 och vers 38 så står det att från den som tror på mig ska strömmar av levande vatten flyta fram. Och det talar egentligen om liksom att vi har hälsosamma känslor. Liksom vi är hela tiden upprörda över allting. Jag menar, jag hann inte kliva av båten från konferensen. Allvarligt talat. Jag menar, det räckte med att jag liksom såg stranden ungefär där. Så började jag stressa och göra världens största grej av allting liksom. Och jag tänkte, men vad är det frågan? Varför liksom tar dessa detaljer all vår kraft, all vår tankeverksamhet, all vår energi? Jo, därför vi är perfektionister på vårt eget sätt i köttet. Vi är idealister, vi vill att saker ska vara på ett visst sätt. Och när det inte blir så, då börjar vi liksom gapa och skrika. Men jag tänkte på det här liksom att Gud tar itu med olika saker. Och
det kristna livet är en kontinuerlig källa till glädje. Kontinuerlig källa till glädje. Samma man som jag pratade med igår, har väldigt fint samtal med honom, väldigt fint. Han var uppväxt på västkusten. Och där finns det en grupp kristna som har gjort sig kända för att de klär sig i mörka färger och de är väldigt så här liksom väldigt tung ande. Livet är liksom tungt. Jag menar, vi är kristna, vi är allvarliga liksom, skratta inte, hela den här biten. Och han sa liksom, det var det här, den typen av kristendom jag såg. Han sa, den var inte speciellt attraktiv för mig. Och jag tänkte på det liksom att här är vi, och jag säger vi nu, men liksom kristna som känner det fullbordade verket. Och visst har vi tunga mörka dagar, visst är vi förvirrade, visst är vi besvikna, allt det här, absolut, men det finns också nåd för varje detalj, varenda liten detalj är Gud nåd, så att vi kan glädjas mitt i den här processen, därför att vi vet att det är värt det. Det var värt för Israel att gå i fångenskap 70 år. Därför att resultatet var så fantastiskt för generationerna som skulle följa. Det var värt för Amy Carmichael att vara 21 år, tror jag det var, i en sjuksäng och inte kunna röra på sig. Och det var värt för alla de som kom och kom i kontakt. Det var värt för den här Ralph Montana att förlora sin syn. Han sa det själv. Därför att han blev så bruten så att Gud kunde nu använda honom. Det var värt att bli falskt anklagad för John Wesley. Därför att han sa, Gud gjorde någonting i mitt hjärta. Han sa, jag fick nåd att inte öppna min mun. Och jag tänker att pastor Peter delade det här också igår i ett sammanhang. När han sa om Job, eller Job heter han kanske, hur han hade sina argument i 40 kapitel. Han och vännerna liksom, de argumenterade, de trodde att de kände Gud. Och sen helt plötsligt i de sista kapitlerna så säger han, jag la handen på munnen. Är det inte intressant att när vi har gjort bort oss, ni vet vad jag sa, då lägger vi handen på munnen. Jag vet inte liksom, men det är verkligen så. Liksom. Ups, jag skulle aldrig ha sagt det där. Och jag tänker på det. Job la handen på munnen. För han förstod att han kunde inte argumentera med den levande guden. Det gör vi hela tiden. Och ofta får vi lägga handen på munnen. Vi säger, vi vet inte vad Gud gör i våra liv. Men vi vet en sak, och det är att han gör det så att vi ska kunna bli använda. Han gör det för vår skull. Allt är för vår skull. Står det i andra Korinthierbrevet 4:15. Allt! Det är svårt att förstå det, men det är ett löfte. Och mitt i den här processen så ger han oss liv, uppståndelseliv. Och vi kan glädjas. Vi kan jubla. Vi kan prisa honom. Vi kan hoppa jämfota. Därför vi vet att det han gör är för vår skull. Och det är ett fantastiskt löfte som han har gett oss. Ett bland nästan 8000 som finns i hans ord. Och de är alla ja och amen i honom. Wow. Amen. Herre, vi tackar dig för de här tankarna. Vi ber Jesus att du skulle undervisa oss om det som vi har talat om just nu, Herre. Och det finns så mycket att säga om dig. Nu har vi bara spenderat en dryg halvtimme på att tala om någon liten aspekt, några versar, någonting. Men Herre, vi vet att din ande har verkat och kommer att verka i våra hjärtan. Hjälp oss att förstå det här, Jesus. Hjälp oss att förstå den här processen och hur den är så underbar, därför att det är då som du blir synlig i våra liv. Det är då som du blir synlig i andras liv. Det är då som vi lär känna dig. Det är då som den nya skapelsen, den yttre människan, börjar att leva. Det är då som det här kärlet blir krossat, så att den här skatten, depositionen som finns i oss blir synlig. Herre, vi tackar dig för det här. Och vi ber också för dem som lyssnar på internet, som kanske har lyssnat nu, känt i sitt hjärta Helige Andes tilltal att ni eller du är en syndare på samma sätt som alla vi andra är och behöver frälsningen. Bjud Jesus in i ditt hjärta genom att be en enkel bön. Säg: Herre, här är jag. Jag tror på dig. Jag vet att jag är en syndare. Jag vet också att du tog min synd och skuld på dig på korset, så att jag kan få evigt liv genom tron. Jag vet att du utgöt ditt blod som en betalning för min synd. Jag tackar dig för det. Jesus, kom in i mitt hjärta. Fräls mig. Rena mig från min synd. Låt mig bli ett Guds barn. Och han visar inte bort någon som ber den bönen. Med sina egna ord suckar till Gud i sitt hjärta. Där finns frälsningen. Och där finns uppståndelselivet. Men vi dör till oss själva. Och han fyller oss med sig. Han ger oss en deposition. Han ger oss en skatt i våra hjärtan som vi är förvaltare av. Vi tackar och prisar dig i ditt namn. Amen. Thank you.